With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Podden presenteras av Hyper. Tänk på att spela ansvarsfullt. 18 års åldersgräns, regler och villkor gäller. Stödlinjen.se.
Hej och välkomna, eller och kanske välkomna tillbaka till Plattan i mattan, Sportbladets Formel 1-podcast som alltså kommer ut med avsnitt nummer 2 idag. Och vi kommer ju alltså från ett race i Bahrain som där F1 levererade drama på allra högsta nivå igen. Direkt, pang på bara. Man tänkte att man kanske skulle få andas lite i början av säsongen. Men vilket race vi fick se.
Hur kunde du ens ha tänkt att du skulle få andas lite i början av en säsong som slutade på det sättet som den gjorde i fjol? Och sen när allting bara kastas om?
Det var just det att jag tänkte att det här går ju liksom inte, det måste ju gå ner massor i nivån man jämför med racet som avgjordes där på Yas Marina. Men nej, det var ju nästan lika dramatiskt. Jag ska säga också, Anna Andersson, hej!
Hej!
Bra. Rösten känner ni igen, ni som har lyssnat på avsnitt 1, men det är alltså motororaklet Anna Andersson på den andra mikrofonen. Jag heter Filip Lindfors och sitter på redaktionen i Stockholm. Anna befinner sig, vars då?
Jag befinner mig i Ystad, där jag faktiskt bor numera.
Och det är därifrån du har en magiskt stor tv-skärm så du kollar på alla motorrace som pågår i hela världen samtidigt.
Ja men typ, och det räcker ju inte med en skärm utan man får ju ha flera. Det är ju både datorer och skärmar och live-rapporteringar. Och det var ju vansinnigt kul dessutom att få live-rapportera hela helgen som vi gjorde till våra lyssnare. Så ni fick ytterligare en ännu lite bättre upplevelse av Formel 1.
Ja, och det ska vi ju passa på att säga att om ni lyssnar på den här podden och inte var inne på Sportbladets live-rapportering för racet i Bahrain, kika in där. På målservice finns det en liten flik som ni kan titta på Sportbladet. Längst uppe så finns det en liten flik som står målservice. Kan ni klicka på den och sen klicka på Formel 1. Eller under racens gång så är det väldigt lätt att ta sig in dit via våra stora artiklar också. Men där får ni alltså, som vi premiärade under Bahrain-helgen, massor av data och statistik och head-to-head. Och man kan se en live-karta på vart alla förare befinner sig. Verkligen en supertjänst som jag vet att det var mycket människor som var inne och följde. Så det är ett tips till alla som sitter och lyssnar här nu och inte har kikat in det. Där kan man också följa Annas live-rapportering under hela loppet.
Mm. Absolut, men du tycker ju att vi tar och sätter igång med det vi ska göra här, va?
Ja, nu slutar jag snacka skit här. Nu kör vi. Ja, vart ska man börja om inte hos Ferraris supersuccé och deras dunderduo med Leclerc och Sainz som tar etta och tvåa.
Fantastiskt. Alltså dels så såg vi redan i kvalet att det finns ju någonting i den här motorn och de har ju gått och väntat. De har ju väntat egentligen ända sedan 2019 så hade de ju riktigt bra motor och sen så trixade de ju lite med det där. Och så vet jag, 2020, då innan hela den här covid-skräpet kom, så dampte ju ner på sista dagen i testerna. Vi hann precis lämna banan i Barcelona, så kom det ett meddelande som fick stanna bilen på helt fel ställe och läsa igenom det här meddelandet som visade att Ferrari faktiskt behövde göra om hela sin motor. Och det var ju det som har legat i grunden för de här två senaste årens usla resultat egentligen, även om man nu kan säga att det är ett uselt resultat när de kom trea i fjol, men de var ju betydligt bättre innan, men de hade ju mixtrat med någonting, dealade till sig någonting som egentligen ingen vet exakt vad det är, men nu 2 år senare så är de tillbaka, och det med besked kan vi ju säga.
Ja, verkligen, alltså Leclerc startade ju redan på under kvalet med att leverera kanontider verkligen. Sen visst, det blev lite bonus där för Sainz mot slutet när det gick som det gick för Verstappen. Men som team så är det ju verkligen en drömstart för dem.
Ja, men absolut. Och det som jag tyckte var lite roligt, det är när Carlos Sainz efteråt så säger att han hade en dålig helg. Ärligt talat liksom. Vadå? 2:a bakom teamkompisen. Den första segern och dubbelsegern på 910 dagar. Aj, jag hade en taskig helg. Ja, visst hörru.
Det var riktigt schysst att han kommer ut där och beklagar sig och ber om ursäkt för att han körde dåligt på sin Spanglish.
Spanglish, ja. Precis. Ja,
det var ju ödmjukt av han.
Nej, men det var väl en fantastiskt bra start för Ferrari. Det känns som att de har använt de här 2 åren på helt rätt sätt. De har satsat allting på den här comebacken. Sen får vi ju se. Det är ju så att de senaste, om jag räknar rätt, 5 åren, så är den som har vunnit första loppet har ju slutat 2 i VM. Så att, vi har ju lite att se fram emot.
Ferraris succé var ju inte bara bilen. Det fick vi ju se med Leclerc som verkligen hade en megakamp med Verstappen. Där de körde om varandra gång på gång där i ett par varv. Så att han visade ju verkligen vilken jävla förare han är också.
Mm. Och det som är intressant tycker jag är att det är ju att vi faktiskt hade den där fighten. Den hade vi aldrig någonsin i helskottat haft förra året. För då kunde du inte fightas på det sättet. Nu var det så här som man känner, nu är han klar. Nähä, han kommer tillbaka. Ah, ja, men nu är det klart. Nähä, han kommer tillbaka. Och bara den känslan liksom.
Ja, det var ju inte bara på några raksträckor och några kurvor. Och sen så tänkte man, men då var det färdigt. Utan det pågick ju i varv efter varv där under en stund. Och just att Leclerc visade att även om han blev omkörd av Max, att han kunde ta sig tillbaka där, att visa verkligen vilken driver han är.
Jag kan nästan tänka mig att du satt där och var lite besviken efter andades påstopp, att det inte varit samma fight igen.
Ja, exakt. Och det också var så jävla bra, för att nu med de här nya bilarna som var tunga och med nya däcken och allt, det vill jag liksom komma in på också. För det här med depåstoppen, det var ju, det bara öste folk in och ut, och det var så sjukt många olika strategier som alla teamen hade. Så många gånger, jag satt ju här på redaktionen och jobbade då och kollade på loppet med allt och alla andra. Och det flög ju liksom folk som ropade här, som, men hur många stopp har Leclerc gjort egentligen? Man visste inte. Ena sekunden var någon liksom 19 sekunder bakom, och sen helt plötsligt så var de jämsides igen. Men då var det så jävla bra att kunna gå in på den här Sportbladets nya live-rapportering. För det var så enkelt och tydligt och bra att kunna se då när det var sånt in- och ut-fest i depån. Att man kunde se, Leclerc har gjort 1, Verstappen har gjort 2. Så man kunde hålla koll på sekunderna, hur de liksom gick fram och tillbaka.
Ja, men absolut. Jag håller helt med. För att inte ens tv hänger med i det läget.
Nej, för det var ju verkligen så. Eller är det bara jag som är snett på det här? Det kändes som att det var hur mycket olika strategier och taktiker som helst från alla olika team.
Ja, alltså framförallt var det väl så att allting hände på en gång, skulle jag vilja säga. Alltså det var ju så liksom, det var inte det här som vi har blivit bortskämda med, att du har en start, sen lugnar det ner sig, sen kommer depåstoppen, och sen så liksom, är det ett stopp, och sen så lugnt stabiliserar det sig, och sen så har vi tur så blir det en attack. Utan nu var det väldigt många fighter på väldigt många ställen. Men det är en annan sak är ju där, att i och med att det här reglementet är nytt, så var det ju väldigt många bilar som hade, ja, lite trassel från och tillbaka. Jag menar, vi såg en Alfa Romeo här med Bottas som startar högt upp, går ner till 14:e plats.
Ja, han startar ungefär lika snabbt som jag startade med min Citroën C4 från 2010.
Typ, va? Och då tycker jag att din Citroën låter väldigt bra i det här läget. Men ner till plats 14 och sen så upp igen till den poängplats som man egentligen tog i slutet. Så jag tycker faktiskt att det var ett race med väldigt, väldigt många överraskningsmoment och väldigt många tillfällen då jag kände att jag liksom hade lite puls. Va? Det är väl så man ska ha?
Ja, men verkligen. Och just det som vi snackade om med strategierna och däckbyterna. är just att i vanliga fall så är man så van vid att alla kör på samma strategi. Man börjar på mediums och sen så går man till ett par hards, eller om det är så att man börjar på soft. Utan i vanliga fall så har ju alla samma upplägg liksom, med vilka val man gör och när man går in. Ska det vara en enstoppare, ska det vara en tvåstoppare? Men här var det ju folk som liksom, som det var åt alla håll och kanter samtidigt. Vi såg Lewis Hamilton komma in, ja, när åkte han in? Det var ju efter 12 varv eller något sånt.
Ja, väldigt, väldigt tidigt i alla fall.
Och en classic Lewis också, alltid direkt efteråt bara, it was way too early, man.
Ja, ja, men han vet ju bäst. Det frågade du mig förra veckan också om han skulle vara missnöjd med något domslut. Det kändes väl ungefär så att han är missnöjd med allt som inte funkar, så blir han skiträdd för sina däck liksom.
Ferraris succé är ju alltså, ja, det är väl rubrik ett egentligen. Har vi något mer att säga om Ferraris succén?
Jag känner väl egentligen att jag är otroligt spänd på vad de kan göra nu om några dagar när det är dags att dra till stadsbanan i Saudiarabien. Men det kan vi prata mer om lite senare.
Så här tänker man ju att ja, men nu Red Bull måste få ordning på sin bil. Mercedes kommer göra massa improvements. Alla kommer, man tänker så här, ja, men Ferrari, eller vad säger jag, Mercedes de kommer få ordning på det och alla bilar kommer uppgradera. Men även Ferrari kommer ju bli bättre, för de kommer ju också ha hunnit lägga mer tid på sin bil och förbättra den och göra improvements där.
Ja, men absolut. Vi får ju se att nu är vi i början på, inte vet jag, Mont Blanc eller någonting. Eller i alla fall Kebnekaise. Vi ska ju upp liksom på en otroligt brant utvecklingskurva här. Så det kommer ju hända jättemycket. Så det behöver ju inte vara så att det som är nu är samma sak som när vi är i juni eller augusti eller oktober. Det kommer ju hända jättemycket.
Ja, kul start för Ferrari.
Absolut.
Andra huvudrubriken då från Bahrain måste väl ändå vara Red Bulls dunderdrama.
Fullständiga kollaps skulle jag vilja kalla det för.
På mållinjen, på målsnöret.
Helt sanslöst. Man blev ju lite nervös där när Verstappen började prata om att han inte kan styra, han kan inte svänga. Och de säger, nej men inga problem, inga problem. Ah, men det går inte. Nej, inga problem, det är lugnt liksom. Mm, känner det, kändes det som. Det måste ju vara en otrolig besvikelse både för honom och sen när man ser i nästa läge då, ser hur Perez är på väg och fightas med Hamilton och sen så bara snurrar han. Det är ju någonting som har verkligen gått snett här alltså. Det pratas ju om att det är en bränslepump, men de säger ju ingenting. De förnekar ju allt, så vi har ju egentligen ingen aning om vad det är. Vi kan säga att det kan mycket väl vara problemet med bränslepump. Det kan också vara problemet med det nya bränslet som inte riktigt funkar, det här E10-bränslet, men vi vet inte.
En annan minitjurbilen, om det är stortjuren som är Red Bull och Alfa Tauri är lilltjuren, så brann ju även en liten tjur.
Ja, och han brann inte så lite, det var ju grillad tjur. Alltså, grejen är ju här att Red Bull har fyra bilar med. De hade en som gick i mål.
Jag hamnade iväg i tankarna här när du sa grillad tjur. Då kom jag på att jag har fan käkat tjurballe en gång. På bröderna...
Grillad?
Ja, Bull Ball Burger käkade jag. Det var alltså tjurtestickelburgare.
Intressant.
Ja, det var därför jag försvann lite i tanken där och lät dig rabbla på. Men då var det alltså den minsta tjuren av alla som var den enda Red Bull-tjuren som gick i mål.
Och det på plats 8 liksom.
Ja.
Den är inte rolig. Det är en enorm miss i poängen här.
Och det som var så himla intressant var ju att det hände precis på slutet. Så att livslängden var ju nästan ett helt lopp. Att de var nästan synkade där i när de gav upp båda stortjurarna. Både Verstappen och Perez bil.
Mm, de var halta samtidigt alltså. Det var helt, allting hände där på slut. Men det talar jag också återigen om. Jag vet inte hur många gånger jag tjatat om det, både i blogg och krönikor och texter. Tillförlitligheten. Det hjälper ju inte att ha en snabb bil om den inte håller hela vägen in i mål. Det är så himla tråkigt att tjata om det, men det är precis det som det handlar om i mångt och mycket.
Ja, nej, men det var ju tjurhaveriet där för Red Bull och Honda. Kan man säga så, eller?
Ja, fast det heter ju inte Honda längre. Det heter ju Red Bull Power Train, men jag vet inte om det var något power i det där trainet.
Nej, jag väljer ju att säga Red Bull Honda ändå.
Jäklar, otrolig miss alltså egentligen för det där nya märket. Det hade kunnat bli hur bra som helst med det som motortillverkare att gå in och vinna det där. Och sen så bara, puff!
Ja, nej men för fart och allt sånt har de ju. Det var ju, det såg man ju i och med att Verstappen kunde ha den där kampen mot Leclerc. Och Perez körde bra och det såg ju länge bra ut för båda.
Jo, men du kan ju inte köra i 56 varv om loppet är 57.
Nej, och hur ska det gå om det är 70 varv och så vidare och så vidare?
Det får vi se, de har lite att jobba med kan vi säga.
Ja, och om det var ett haveri för Red Bull så var det väl raka motsatsen för Günther och våra vänner i Haas. Det har jag liksom titulerat Haas-chocken. För mig så var det i alla fall en chock att det gick så in i nacken bra alltså för dunderdansken.
Det var ju fantastiskt kul. Snacka om dansk dynamit. Jag har ju en son som är lite i början av sin F1-karriär. Jag har ju intresset för Formel 1, ska jag säga.
Det är härligt att man kan ha en karriär som supporter.
Ja, men det är väl härligt. När han var liten så var han ju tvingad att sitta där framför när jag jobbade. Men numera så har han ju tagit sig tillbaka. Och en av hans polare har ju gått omkring med en haskeps i 2 år i skolan.
Jag vill också ha en sån.
Nästan gammal. Och han var ju faktiskt lite stjärna här igår istället för att bli hånad för den där kepsen. Så att jag tror alla människor som älskar Günther har ju blivit superlyckliga nu alltså.
Med all rätt också. Men,
någonstans är det ju så.
Men vad säger man där då? Bilen funkar ju, men det måste ju vara föraren också.
Grunden ligger ju här i Ferrari, det pratade vi faktiskt om förra veckan. Haas har ju kommit närmare Ferrari. Ferrari har ju puttat över folk till Haas för att de inte klarar av för det här budgettaket nu då. Så att de har ju fått en massa folk av Ferrari. Plus, de har ju dragit en enorm nytta av den här motorn. Vi ska ju inte glömma att Alfa Romeo, som också kör med Ferraris motor, slutade ju 6:a och 10:a. Chu, kinesen, tog ju poäng faktiskt i sitt första lopp. Och sen var ju Mick Schumacher 11:a i en Haas också. Så att vi hade ju liksom alla Ferrari-bilarna, 6 stycken, före plats 11. Så det är ju ett fantastiskt bra resultat och det visar ju vad den här motorn är kapabel till.
Ja, och bakom Magnusen då så har vi ju Mick Schumacher som också körde till sig sin, ja, nu har han ju haft en ganska kort karriär, men sin bästa placering någonsin på 11:e plats där och precis utanför poängen.
Ja. Men det kommer ju att komma. Det är ju skitbra för honom att han har fått Magnus i det där teamet. För han är äntligen någon att mäta sig med.
Men det är väl så att Haas tog mer poäng än de har gjort de senaste 2 åren. Bara i Bahrain nu här va?
Det måste de ha gjort. Jag får slå en liten koll.
Jag tror att det är så. 10 pinnar är mer än vad de har dragit in de 2 senaste säsongerna.
Ja, men de tog väl inte en enda pinne i fjol va? Så att...
Vilken comeback kid han ändå är. Kevin Magnussen som kommer tillbaks och smäller in sig på 5:e plats. Det är alltså bara Leclerc, Sainz, Hamilton och Russell. Det är alltså Ferrari, Mercedes som är framför honom. Mm. Nu lite tack vare att Verstappen, att bilen gav upp där på slutet. Men vad fan, ändå.
Ja men alltså grejen är det. Du ska köra 57 varv ska du köra. Han körde 57 varv.
Och han körde ju även bra på... Han kvalade ju fan in som en gud ju.
Ja, absolut. Och hade han inte kvalat på det sättet så hade han antagligen inte slutat där han gör. Alltså det är ju, vi har ju tjatat om det som Marcus Ericsson körde i Formel 1. Du måste kvala bra. Kvalar du inte bra så är du ju väck. Det är då du hamnar i alla de här trasslarna. Så att, fantastiskt bra. Stort jubel för dansken.
Super Duper Bra Racing Dansk Jubel.
Dansken och Günther i samklang. Det båda är ju gott inför fortsättningen va? I alla fall de här liksom kommande racen som är. Sen så kan man ju tänka sig att många av de andra stallen kanske har hunnit i kapp då med sina pengar ju längre tiden går. Men här i början så är det ju en rivstart ju från Haas.
Ja men absolut. Och de poängen du har på kontot kan ju ingen ta ifrån dig.
Så nej. Att, och det glömde jag bort att säga när vi snackade om Red Bull. Att man tänker ju alltid så här, det avgörs ju på slutet. Men det här kan ju lika gärna avgöra säsongen. Att när man står där mot de sista 2-3 racen och man låt säga att det är en fight mellan Verstappen och Leclerc eller något sånt, så kommer ju de här poängen saknas. Men man är ju så himla kort i minnet, så man tänker ju alltid förra racet. Men man ska komma ihåg att även det här första racet kommer ju ha sån extremt stor betydelse, troligtvis då, på hela mästerskapet.
Ja, men det är bara att titta tillbaka. 2016. Nico Rosberg, han vann ju säsongen egentligen på sin start. Brawn GP 2009, det var ju samma sak. Det är sjukt viktigt med en bra start.
Ja, och det har de ju fått här nu, alla Ferrari-teamsen så att säga.
Absolut.
Och min nästa punkt, bara från Bahrain här, är ju Mercedes dunderröta. Att de hade sån himla tur att det gick åt helvete för Red Bull där på slutet. För att annars så hade ju, det var, man kunde ha sett det som ett fiasko ändå, eller? För då hade de ju varit, ja vad blir det, 5-6 istället för 3-4.
Ja, men alltså, ska vi verkligen säga röta?
Ja, jag säger det. Du får bestämma vad du själv säger. Men jag säger ju att det var ju dyngtur alltså.
Ja, jag säger det igen. Tillförlitligheten. Du måste ju ha en bil som håller. Sen om det är tur eller inte, jag vet inte. Jag har väldigt svårt att sätta, alltså Toto Wolff, tur. Känns inte riktigt som de två liksom lirar.
Så här då, med tanke på hur svag inom citationstecken Mercedes-bilen har sett ut, om man jämför med såklart de andra Mercedes-bilarna, om vi går tillbaks 10 år i tiden liksom, så är det ju tur att de blev 3-4 med tanke på hur det såg ut på träning och i kvalet och sådär. Så
ja, det är väl det bästa sättet att begränsa skadorna som de kunde uttrycka, som de överhuvudtaget kunde ta. Men jag tänker inte riktigt hålla med dig när det gäller tur. För jag säger fortfarande det, du kan inte köra 56 varv om loppet är 57. Du kan inte sluta spela fotboll i 80-50 minuter heller.
Jag tänker på om Verstappen hade tur att Latifi körde in i slutet av förra säsongen. Om det var tur, ja, det kan man ju fundera på, va?
Mm, då får du fundera länge.
Ja. Har vi något mer att säga om Mercedes då? Jag döpte rubriken till Mercedes dunderröta. Du ville kalla det något annat. Är det något mer vi vill säga om Mercedes? Lewis var ju ganska belåten och glad ändå att få stå på pallen utan Max Verstappen väl?
Det tror jag absolut att han var, även om han var otroligt tjusig i sitt sätt att uttrycka sig efteråt. Det som var mest intressant tycker jag var att han faktiskt körde skjortan av George Russell. Han hade ju liksom ingenting att säga till om. Utan han kom upp där med sin polerade yta och... Nej, tack så mycket. Men fick stryken då.
Vill vi nämna något mer där från vad som hände? Vi hade ju våra debutanter i Alex Albon 13, Zhou Tia, eller Joe som våra vänner säger på via Play. Det kanske är så man ska säga om kinesen. Joe. Joe.
Joe, Joe.
Ja, det är ju, debutanten är ju Magnussen som kom femma. Det är Joe på... 10:e, Alex Albon på 13:e, och sen om man ska räkna Hulken då på 17:e.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Tonde. Mm.
Hulkens kval däremot tycker jag är otroligt intressant. Där han faktiskt utan att i stort sett suttit i bilen mer än 3 timmar så kliver han in, visar sin gröna färg och slår Stroll. Det är faktiskt riktigt... imponerande. Snacka om snabb inlärningskurva. Sen har vi ju McLarens enorma kalkonhelg får vi väl kalla det för. Det kändes som att de var ute och körde på tester igen alltså.
Ja, det var ju satan ett haveri alltså.
Alltså jag är otroligt glad att jag plockar bort dem från min manager typ 2 timmar innan kvalet.
Ja, där sparar du ju många poäng.
Det gjorde jag.
Apropå manager så ska jag säga, jag är inte lika glad att jag med 19 sekunder kvar innan deadline bytte Mick Schumacher mot, eller att jag hade Magnussen och jag bytte ut honom mot Schumacher istället.
Det var ju ett rookie-misstag, hörde du.
Verkligen. Men alltså, McLaren då, vi måste ju bara nudda vid det. Det är ju så extremt svagt. Med 3 bilar då som inte går i mål, det är både Red Bull-bilarna och Alfa Tauri. Så från botten så är det alltså Hulken, Latifi, sen är det Norris och Ricciardo.
Mm. Men det som är intressant när man tittar på den här listan faktiskt, det är ju att vi har ju Mercedes 3-4, men alla kundteamen, de ligger ju längst bak hela högen, och då undrar man ju lite grann vad hände där Och hur är det med den där motorn? För någonting är det där som inte riktigt funkar när samtliga kundteam har det så oerhört jobbigt. Där tror jag att det kommer att bli en enorm diskussion om framöver.
Ja, och en av förra säsongens succé förare Lando Norris då, som alltså går i mål som tredje sista, det hade ju inte många trott på förhand, va?
Nej, inte överhuvudtaget. Och jag tror att hos McLaren nu så har man ett vansinnigt mycket jobb att göra för att få den här bilen att fungera. De hade ju enorma problem med överhettningen och bromsarna. De måste ju få upp kylningen. Och jag tror icke att de lyckas med det på de här få dagarna fram till helgens race.
Vi lämnar Bahrain och tar oss vidare. Och då kommer vi till ett segment som vi kallar för nyheter och snackisar. Det kommer ju dyka upp nyheter och snackisar mellan racen varje vecka. Och vi har ju tänkt att vi kommer ut på onsdagar, så vi är mitt emellan racen eller racehelgerna så att säga. Det som det har snackats om nu precis innan vi spelar in här på tisdag kväll. Aston Martin som kommer 17 och 12, där har det dykt upp lite nyheter.
Ja, det som är spännande är Ralf Schumacher som är bror till Michael Schumacher, men framförallt så körde han ju själv både för Williams och Toyota. Och i Toyota gick det ju inte så där vidare värst. Och nu jämför han Aston Martin med Toyota och hävdar att de har en bulldozer-attityd. Och menar på dessutom på att det är precis så det blir när du vill alldeles för mycket.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är alldeles för snabbt och det funkar inte Formel 1. Du kan liksom inte plocka in en massa människor och en massa pengar, stoppa in det i en gryta och röra runt, för det kommer inte ut något vidare värst av det där. Så att i Tyskland i alla fall så är det en stor diskussion nu om Vettel, kommer han tillbaka till Saudiarabien, kommer han tillbaka överhuvudtaget och hur kass är bilen? Hur mycket engagemang lägger Stroll ner på fel saker? Det pratas om att han till och med sitter med i debriefingen.
Mm. Ja, alltså när jag säger att de kommer 17 och 12 så är det bortsett då från de här tre bilarna som inte går i mål. Det vill säga, alltså, Hulkenberg kommer ju sist ganska klart och tydligt och Stroll inte långt därifrån och inte mycket att säga till om i racet överhuvudtaget.
Nej, det blir spännande att se vad som händer och vad framförallt så är det så, vad har hänt sen Lawrence Stroll tog över det här teamet? Det har ju inte direkt gått åt rätt håll kan vi ju säga. Det blir spännande att se, för där kommer det att hända grejer under året, tror jag.
Mm. Och sen ska man ju alltid komma ihåg att man lyssnar på den gode gamla Ralf.
Man ska alltid lyssna på Ralf. Mm.
En annan nyhet är att F1-bossen Stefano Domenicali har sagt att flera, inte bara ett utan flera nya teams vill in, att han har dem på liksom, ja, på trappen till som vill in i F1.
Ja, precis. Det är inte bara Michael Andretti och Andretti Autosport som vill in till Formel 1, utan han meddelar faktiskt att det är fler än ett men färre än åtta. Så det blir spännande.
Tydligt.
Mm. Det är typ sex.
Ja, väldigt specifikt. Mer än ett, mindre än åtta.
Ja.
Jag ska fan börja köra mig själv. Fan, vad sjukt. Ja, det blir ju spännande att se framöver då om vi då skulle kunna lägga på åtta teams till. Det blir ju lite tajt på banan.
Ja, då får man väl bara kvala som man gjorde förr i tiden. Nej, men åtta teams tror jag inte att det är. Alltså, det är ju faktiskt så här också att man måste ju putta upp med en hel del pengar för att få vara med. Därför att de här teamen som nu är 10 stycken i konstruktörsmästerskapet, och det är 10 stycken som får poäng och pengar i VM. De är inte så superintresserade att ha 5 team till med som inte får pengar. Det var ju det som hände senast det kom med en nya team. Så att vi får väl avvakta lite grann och se vad som händer. Men att intresset finns, det är ju skönt tycker jag.
Samtidigt så vill jag höja ett varningens finger som ser hur all annan sport i världen liksom drar sig mot att man kanske struntar lite i det sportsliga för att bara få in pengarna. Jag tänker på hur fotbollen har tacklat det med Champions Leagues nya regler och att flera lag ska in, och hur hockeyn drar in mer och fler matcher för att man kan sälja rättigheter och reklam och så vidare. Ja. Så jag är nog mer orolig på så sätt att jag blir nog inte förvånad om man får se drastiska förändringar. Kanske inte här i närtid, men att det är ditåt man går. Man brukar snacka om den moderna fotbollen, men kan man väl snacka om den moderna formuletten kanske också. Men man ser vissa, liksom, vi har arabländerna och Azerbaijan som anordnar det, så att man vet att det är pengarna som snackar där.
Ja, men så är det ju. Sen har du ju fler race på väg in också, men det är en helt annan historia. Det kan vi ägna ett annat program åt.
Det programmet får ni hänga med och lyssna på Plattan i mattan, för att det programmet kanske kommer, eller kanske inte. Det blir kul att se. Häng med! Nu vill jag göra så här att vi ska gå tillbaks till förra veckans påståenden som jag körde. För jag tog upp några påståenden inför säsongen som du fick bemöta då. Vi kan väl lyssna på lite hur det lät då. I Alfa Romeo så säger jag att Bottas tar 0 poäng den här säsongen och bevisar att bilen gjorde föraren under hans tid i Mercedes.
Ja, att Bottas tar 0 poäng är ju ingen omöjlighet. Bilen gjorde nog föraren till mångt och mycket. Samtidigt är Valtteri Bottas ingen dålig förare, för han gjorde ett jättebra jobb i Williams innan han kom till Mercedes. Ja, men det är väl inte orimligt i alla fall. Så kan jag väl säga.
Ja, hur känns det när du hör det där?
Jag inser ju att jag hade ju inte räknat med Alfa Romeo. Jag trodde faktiskt inte att de skulle hålla en hel race-distans. Jag såg ju framför mig att det var Alfan som drog ut åt höger och inte Red Bull, kan jag säga. Jag hade fel helt enkelt.
Ja, så då är vi körda redan efter första racet, för Bottas kör in en sjätteplats och klämmer in 8 pinnar.
Mm, det är bara jubla, det är väl härligt för Finland, snyggt.
Ja, men har du ändrat dig nu då? Kommer de ta 0 poäng framöver, eller tror du att det blir poängfest?
Alltså det finns väl finns ju naturligtvis en väg mellan 0 poäng och poängfest här alltså. Jag tror ju liksom att, men jag tror ju att han tar fler än 0 poäng, det har han ju redan gjort. Jag tror att han kommer att ta fler än de här han körde in nu sist också.
Fler än 1, färre än 8.
Ja, men det är väl typ det vi kör med. Nej, men han har redan tagit 8, så att... Men jag tror inte att Bottas kommer att ha någonting med den övre delen av tabellen att göra. Men det är väl bara kul. Ju fler team det är som tar poäng, ju roligare är det.
Och om vi lyssnar på vad vi sa om Haas förra veckan, så lät det så här. Kevin Magnussen kommer vara bättre än Schumacher i alla lopp. Det kommer göra att han blir första förare i Haas och sänka statusen för Schumacher.
Nej, det tror jag inte att han kommer att göra. För att jag tror att det finns ett så pass starkt stöd för Schumacher och hans framtid från Ferraris sida att man inte kommer att låta det hända.
Ja.
Men du sa ju alla lopp. Det här var ju ett lopp.
Ja, hittills har jag 100% rätt.
Ja, men du har 22 typ gånger kvar på dig att ha fel.
Ja, ja, men jag får väl fan passa på att vara stolt och skryta över det jag sa då.
Ja, men absolut.
Vad känner du då? Står du fast vid att det absolut inte kommer hända, eller?
Nej, så jag tycker ju att det är riktigt, riktigt bra faktiskt att Mick Schumacher har fått en förare som Kevin Magnussen in till sig. För det första kan han lära sig väldigt mycket av honom, och för andra har han en måttstock att jobba mot. Så att han vet hur bra han är, och så vi vet hur bra han är. Slår han honom så får han ju en riktig skjuts. Torskar han så är han ju tack och godnatt.
Mm. Jag tror ju på vind i seglen för Magnussen ändå fortsatt.
Mm. Det är väl bra att du gör det.
Mm. Tack. Så här sa du om, eller så här sa jag och du om McLaren. Och McLaren då? Då säger jag så här. Ricciardo hittar tillbaks till fornstora dagars form och kommer utmana om fjärdeplatsen i totalen. Han slår Norris med lastbilslängder.
Ja du, då tror jag att vi inte har så glada miner i det där teamet som är känt för att vara skoj och skratt, Twitch och TikTok och sociala medier. Då kommer det inte bli några practical jokes där mer. Det tror jag inte.
Ja, det var ju mest jag som får sätta på mig skamhatten och skamvrå och hela faderullan.
Men vadå, han slog ju honom. Men sen så var vi inte hästlängd, det var väl kanske typ din Citroën från, vad var det, 94?
Ja, nej, det är 2010, det är riktigt fin. Det är bra grejer. Men ja, jag får väl äta upp mina ord att Ricciardo hittar tillbaks till fornstora dagars form i alla fall. Och ja. Det känns inte som att han kommer göra det snart heller.
Nej, men han har å andra sidan inte materialet till att göra det. Det där krävs ju jobb. Nu måste han ju jobba och nu måste Norris jobba för första gången någonsin. Och det ska bli spännande att se hur det slutar.
Vi lämnar det där och så tar vi några nya här då, som jag har skrivit upp till nästa vecka. Så ska vi se hur du reagerar på dem då. Här kommer mina påståenden för Saudiarabien och Jeddah. Då säger jag så här. Red Bull löser sitt motorproblem, vilket innebär dyngfiasko för Mercedes istället.
Men varför skulle det innebära ett dyngfiasko för Mercedes att Red Bull löser sina motorproblem?
För att de kommer ha båda sina bilar för Mercedes. Ja, och Mercedes kommer inte ha en chans.
Ja, men plats 5-6 är väl inget dyngfiasko? Alltså, du pratar ju i rubriker konstant.
Ja. Jag jobbar på en kvällstidning. Det är du med. Jag ska, det kan vara
bra
att påminna
dig om. Jag försöker ju ge innehåll till de här rubrikerna. Liksom, det måste ju bygga på någonting. Det kan inte vara som man blåser och sen så är det skit. Jävla sån här
Spännande. Det blir spännande att se sen om det nu är jag som sätter rubrik på dina texter efter loppet. Då kan vi väl se om det är ett fiasko för Mercedes den här gången. För efter premiärracet var det fiasko för Red Bull. Ju.
Ja, du gillar den typen av rubriker. Det är ju bra. Ja, vi får väl se. Nej, jag tror inte... Så för mig så hänger de två sakerna faktiskt inte ihop överhuvudtaget. Det är som att jämföra typ fotboll och amerikansk fotboll.
Okej, jag säger så här då. Vettel kommer komma in och rädda Aston Martin med briljant körning.
Ja, frågan är om han överhuvudtaget kommer tillbaka den här helgen överhuvudtaget. Han har ju fortfarande problem med sin covid. Han måste ju testa negativt. Och det vet vi att det kan ju ta en stund även om man är frisk. Så att nej, han kommer inte tillbaka och rädda någonting den här helgen överhuvudtaget. Vi får nog vara glada om vi ser honom i Jeddah överhuvudtaget.
Mm, det blir Hulken som kör en gång till då.
Ja, men... Om det är Hulken som kör eller inte, det får vi lära ju se på fredag, så det kan jag inte heller svara på. Men, och även om Vettel skulle köra, så tror jag inte att den där bilen går att räddas så snabbt. Vi ska nog vara glada om den tittar på en poäng efter några omgångar, för det här såg icke kul ut.
Och min sista då. Günther får en pallplats.
I will fix it, trust me. You fucking look like rockstars, huh? Now we are fucking bunch of wankers. Yeah, bunch of fucking clowns, yeah.
Günther får en pallplats. Ska han köra?
Nej, men någon av hans förare ger den till honom.
Det tror jag faktiskt inte heller på. Nej, men det hade varit ruskigt kul att få se en pallplats. Så jag var där 2014 när Kevin Magnussen faktiskt tog en pallplats i sin premiär. Det är inte speciellt många förare som har lyckats med det. Jag vet att det är Villeneuve lyckades, Hamilton lyckades och... Kevin Magnussen lyckades, men sen var ju hans resterande tid hos McLaren inte alls lika rolig. Men det hade varit väldigt, väldigt roligt att få se Kevin på pallen igen.
Och Günther.
Och Günther, ja. Ja, han hade ju fått kliva upp där uppe och spruta lite grann. Ja, skoj.
Det hade han gillat. Vi ska ta oss till ett segment som vi väljer att kalla för Svenskkollen. Och i Svenskkollen då, som kommer dyka upp här i våran podd Plattan i mattan, lite titt som tätt är när vi kikar på våra svenskar som vi har i IndyCar. Och då pratar vi om Marcus Ericsson och Felix Rosenqvist. Och nu har det ju varit ett ovalrace i Texas där vi hade en svensk, Rosenqvist, som hade pole och en annan svensk som gjorde ett kanonlopp, va?
Mm, absolut. Eriksson gjorde ju sin vana trogen ett mindre bra kval. Men när drivaxeln gick för Rosenqvist i... racet så steppade ju Eriksson upp och gjorde faktiskt ett fantastiskt bra race. Han slutade trea. Och så bra har ju inte en svensk kört på Noval sen Kenny Breck körde. Så det här var ju fantastiskt bra. Så det blir kul att höra vad han säger, för jag fick faktiskt tag på honom.
All right, så Texas-racet. Först från starta 14:e, lite längre ner än vad jag hade hoppats på efter ett mindre lyckat kval. Men gjorde en bra start, bra första varv och tog mig upp hela vägen till 9:e plats. Därifrån kände jag väl rätt så tidigt i racet att bilen var lite sämre balans än vad jag hoppas på. Det var rätt så överstyrt och svårkört och vi brände rätt så mycket bakdäck. Så första stinten var rätt så tuff. Fick gå in rätt så tidigt i depån, vilket blev lyckat. Fick komma ut på banan i lite fri luft och kunde ta en hel del placeringar på grund av det. Tror jag var uppe till 6:e plats. Där låg vi rätt så länge i mitten på racet. När det var alla krascher och safety cars och så vidare. Gjorde en hel del bra omkörningar, omstarter, mycket roliga fighter. Banan i Texas var mycket bättre än vad det var de sista åren. Så det gick att liksom resa som gjorde att det var väldigt kul att köra där ute. Sen andra halvan av racet tog mig hela vägen upp till ledningen där ett tag. Bilen kändes riktigt bra och körningen satt riktigt bra också. Kul att leda ett race också på en oval. Sen sista stinten, kom ut, tappade några placeringar runt sista depåstoppet. Vi stannade kvar lite längre ut än några andra. Men kunde pusha på bra sista stinten och var ju med i fighten om segern hela vägen in i mål. Det var ju jag, McLaughlin och Newgarden som slogs om det och distanserade resten rätt så ordentligt där på sista stinten. Hade inte riktigt däck nog till att hota om segern i slutet där. Mina bakdäck tog slut lite för snabbt, som lite var temat hela racet för min del. Men ändå otroligt nöjd med en pallplats, min första pallplats på oval och rent generellt en väldigt, väldigt stark insats igen. Så ja, en grym start på säsongen. St. Pete hade mycket verkan att vara en pallplats där också utan bestraffningen som jag fick i depån. Men ändå studsa tillbaka och komma trea nu i Texas och ligga femma i sammandraget efter två deltävlingar känns väldigt positivt. Så ja, ska bli en kul fortsättning på säsongen.
Om ni har kommit så här långt in i våran podd så förstår jag att ni är tillräckligt intresserade av Formel 1 för att ha både intresse och öron och ork för ännu en F1-podd. För det är nämligen så att hos våra vänner på Podme finns nämligen Viaplay F1-podcast med Janne Blomqvist och Viaplay-gänget. Och där får ni ännu mer Formel 1 och ännu mer F1-nörderi om man vill snöa in sig ännu mer. Så för 79 kronor i månaden så kan man prenumerera på Podme och få massa poddar och däribland då såklart Viaplay F1 podcast. Vi kan väl låta Janne Blomqvist själv berätta om hur det går till på Podme.
Viaplay F1 podcast har precis flyttat till en annan plattform. Vi ligger numera på Podme. Podme som är en betaltjänst. Det vi kan erbjuda däremot är en så kallad prova på månad. Man går in på Podmis hemsida och där kan man regga ett konto. Skriver man koden F1 så får man 4 veckor gratis, en månad gratis alltså. Så får man känna sig för om man tycker att det är en bra grej och förhoppningsvis då fortsätta att lyssna.
Och då ska vi köra i mål det här avsnittet och då kan vi väl kalla den här delen för målrakan då. Det kommer vara ett återkommande segment varje vecka när vi blickar framåt mot kommande race. Nu har vi snackat ner det som hände i Bahrain och nu blickar vi framåt. Rakt fram mot Saudiarabiens Grand Prix och Jeddah. Vad tror vi om det här då efter det här superdramat i första racet?
Ja, nu kommer vi till en bana som ser ut som en utdragen lång raka egentligen som man kör så här oval. Fast väldigt, väldigt lång. Så det är en stadsbana. Den är 6 kilometer lång. Vi ska köra 50 varv och det är ungefär lika snabbt går det som på Monza. Och det var här, om ni såg Formel 1 förra året, så var det här som Verstappen faktiskt kraschade i Q3 när han var på väg på en brutalt bra tid. Sen var det Hamilton som vann och tog sig tillbaka in i titelfighten faktiskt. Bottas tog en pallplats där också och mitt emellan de stod Verstappen. Så det här är en helt annan typ av bana som vi såg i Bahrain. Däcken blir ett snäpp mjukare. Det som blir spännande att se är att vi kommer till den här banan. Vi har varit där en gång tidigare, men det var med de gamla bilarna. Nu kommer vi med de nya bilarna, de nya däcken. Vi har inga referenspunkter när det gäller det överhuvudtaget. Plus att vi har ett kvällsrace, det gör ju att det är den andra träningen som vi ska ha koll på. För det är då som förhållandena är ungefär lika med de förhållanden vi kommer se under kval och under race. Så det är den träningen som blir den viktiga, så att säga, där teamen har möjlighet att samla data.
Ja, och jag är ju superspänd på att se ifall Ferrari kan bibehålla det försprånget som de skapade sig här med dubben i första racet och se om de kan. Men sen är det ju såklart, som vi har nämnt, jättespännande att se vad Red Bull hinner med att göra, för att det går ju, som du har sagt, det går ju inte att köra ett race med en bil som bara orkar 57 varv ju.
Nej, den här helgen blir för sig bra om man orkar 57 varv eftersom de bara kör 50.
Mm. Ja, då klarade vi sig båda eftersom att Max bil gav väl upp några varv innan och Perez gav upp på absolut sista varvet. Så ja, det klarar de väl.
Ja, nej, men vi får se. Jag tycker det blir spännande att få se en riktigt snabb bana. Vi har ju en motor hos Ferrari som verkar riktigt bra, som verkar kunna hålla den här farten och under en längre tid dessutom vara tillförlitlig, så det känns lite spännande. Det blir intressant att se vad Mercedes kan göra åt den här tumlandet på rakerna som de har haft såna enorma problem med. Lewis Hamilton var ju väldigt tydlig efter loppet i Bahrain och sa att det här är ett fundamentalt problem. Det kommer att ta tid. Så jag tror egentligen inte att Mercedes kommer att ha så mycket med segern att göra här heller, utan det kommer att handla om ifall Red Bull får ordning på sina bränslepumpsproblem eller vad det nu är, eftersom de inte vill tala om vad det egentligen är.
Mm. Ja, jag tycker också att det ska bli jättespännande att se om Mercedes får ordning på sin bumpy ride där. Och sen, som vi har nämnt, om både Ferrari och Haas då kan ha samma fart och köra lika bra, för att vi är ju samma del av världen, det är väl lite samma typer av väderförhållanden och värme, och det är på kvällen här också ju.
Strålkastarljus och så vidare, absolut. Men det blir spännande att se vad Race 2 ger den här säsongen, så att missa nu inte och häng med på våran live-rapportering här. Lördagkvällen är räddad, start klockan 6, söndagkvällen är räddad, start klockan 7 drar racet igång. Och i fjol så tog det där racet, nu ska vi se, det tog väl ungefär en halv timme, va? Om jag inte minns fel. Kanske jag borde kolla.
Nej, men jag litar alltid på dig när du säger någonting om tid och hundradelar och sådana där saker. Så det går vi på. Och även om det är fel så är det rätt, säger vi. Det tycker jag vi vågar göra.
Men intressant, sist så var den vinnande strategin i Saudiarabien 3 depåstopp. Och du som hade problem att räkna sist, så att det lär bli en depåstoppsfest i alla fall.
Fram med miniräknarna och anteckningsblocken, och framförallt Sportbladets nya supertjänst live-rapportering, där ni kan läsa vad Anna skriver under loppet och se vad alla F1-teamens olika sociala mediekontor uppdaterar under racets gång. Kolla på hur många depåstopp som görs av alla teams. Jämför head-to-head, förare mot förare och så vidare och så vidare. Ni ser en snygg karta på bilarna som åker alla ut på banan. Det blir kanon, och det kommer bli bättre och bättre, och ni kommer också kunna prata med oss via våran hashtag plattan i mattan F1. Så om ni skriver något på Twitter eller på Instagram, kan ni lägga upp någon bild på hur det ser ut när ni kollar på loppet med polarna eller själva, vad ni sitter i soffan, vad har ni i snacksskålen och så vidare. Så det är bara panga in på hashtag plattan i mattan F1, så ska vi hålla kontakt med er och ni ska hålla kontakt med oss där. Ska vi säga så för den här gången då, Anna?
Ja, men tycker jag. Vi hade ju alldeles för mycket att prata om.
Ja, det är för jävligt. Men det kommer bli kul framöver. Vi säger så. Vi kör plattan i mattan framåt mot Jeddah. Tack och hej.
Tack och hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.